Okej, okej. Välkommen till ett nytt avsnitt av Från UFO till UAP, en verklighet i förändring. Nu en kandidat på topplistor över poddar i Sverige. Som ni kanske såg på Instagram så stod det i veckan klart att vi har klättrat in på runt plats 170 av alla tusentals poddar i Sverige. Det här gör ju mig såklart oerhört glad och det är ju enbart tack vare er som lyssnar såklart. Det är ni som sprider podden till kollegor och vänner och som gör det här möjligt. Fortsätt att vara de här mikrospridarna av offentliggörandet. Det gör sån enorm skillnad för mig och för podden, så tusen tack för det. Idag så har vi ett avsnitt som kommer att kretsa kring den senaste tidens händelser inom UAP-världen. Vi kommer att dyka in i en rad intrikata nyheter som sträcker sig från nya vittnesmål i den mexikanska kongressen till kontroversiella uttalanden av högt uppsatta regeringstjänstemän. Vi tar också en titt på mystiska observationer i norra Minnesota och tittar närmare på en ny gigant till vetenskaplig konferens som pågår as we speak. Varje nyhet i det här avsnittet bär med sig en del av det stora mysteriet som omger UAP-fenomenet. Så häng med när vi tillsammans utforskar gränslandet mellan det kända och det okända. Kommer ni ihåg de mexikanska mumierna som vi pratade om i två olika nyhetsavsnitt för någon månad sedan? Ni kanske har eller inte har missat att det har skett en hel del utveckling när det kommer till dem. Den första reaktionen efter att Jaime Mausson visade de här mumierna var att väcka löje överallt. Det skapades tusentals memes om att det är papier-maché-dockor, de gjordes om till tårtor. Ja, folk har till och med bakat tårtor föreställande dessa mumier. Folk har klätt ut sig till de här mumierna på Halloween. Ja, ni fattar. Rakt in i det vanliga ridicule-träsket som UFO-frågare brukar hamna. De skulle förnedras till varje pris. Men den 8 november skedde ett andra förhör i en underkammare till den mexikanska kongressen. Den mexikanska journalisten och UFO-entusiasten Jaime Mausson fortsatte med diskussionen och lade fram fler och nyare bevis kring de här peruanska mumierna. Flera forskare förklarade på scenen att de trefingrade mumierna inte ännu kunde verifieras som utomjordiska, men helt klart var autentiska och en gång levande organismer. Mumierna som har stora huvuden, stora ögon, långa nackar och tre fingrar på varje hand är uppmätta till att vara ungefär 1000 år gamla. Man kan säga att Mausson den här gången ägnade större delen av tiden att lägga fram bevis på att kropparna inte var falska. Han presenterade en rad läkare och forskare som alla bekräftade att kropparna är autentiska, levande organismer, eller har varit då. Antropologen Roger Zuniga från San Luis Gonzaga National University i Peru berättade att forskare på hans universitet hade studerat 5 liknande exemplar under 4 år och fastslog att det inte fanns någon mänsklig inblandning i deras fysiska och biologiska bildning. Ja, det finns alltså fler än de här mumierna som visas av Mausson. De har hittat en mängd såna här mumier på den här fyndplatsen, sägs det. Den argentinska kirurgen Celestino Adolfo Piotto gick så långt som att föreslå att kropparna representerar en utvecklad version av dagens människor och kallade dem våra ättlingar. Alltså att vi skulle ha att göra med tidsresenärer. Mausson påpekade ett flertal tillfällen att forskarnas resultat inte bevisar att kropparna är utomjordiska, men han menade att det kunde vara bevis på icke-jordiska livsformer eller en ny art på grund av deras brist på lungor eller revben. Han visade på att kropparna hade stora hjärnor och stora ögon som tillät ett brett stereoskopiskt synfält och att det saknade tänder. Vilket antydde då att de troligtvis endast drack och inte tuggade. Kongressledamoten Sergio Guterres från president Andrés Manuel López Obradors styrande Morena-parti uppmanade till en reform av Mexikos lagstiftning för att göra all information om UFO:er offentlig. Det här andra förhöret visar helt klart på en växande acceptans och intresse för UFO-fenomen och icke-mänskliga livsformer inom den vetenskapliga och politiska sfären i Mexiko. Jaime Mussan, som leder arbetet med de här mumierna, har också tydligt nu öppnat upp för att vilken forskare som helst i världen från stora välkända universitet är välkomna att komma dit och forska på kropparna. Han har till och med erbjudit sig att betala alla omkostnader för det här. Bland annat så har han kontaktat Gary Nolan, professor på Stanford, och frågat om han vill komma dit och forska på dem. Gary svarade att han tyvärr inte har tid just nu då han håller på med annan forskning kopplat till fenomenet kring material som han har i sin ägo och som påstås komma från kraschade UAP:er. Nolan skrev dock på X att han hoppas att Jaime Mussan kan nå fram till sanningen och fortsätter att tillåta fler personer från respekterade akademiska kretsar att ta en titt på kropparna. Och det här tycks ju nu ske i stor skala. Vi väntar med spänning på vidare utveckling inom detta, helt klart. Vidare i nyhetssfären. Ni vet väl alla nu mer vem visselblåsaren David Grush är. Den före detta underrättelseofficeren i USAs flygvapen som har väckt stor uppmärksamhet under 2023 genom att offentligt framföra information om de amerikanska regeringens hemliga UFO-program. Grush, som vittnat i en kongressutfrågning, hävdar att USA alltså har icke-mänskliga rymdskepp och deras döda piloter i förvar. Han har också avslöjat att han sett dokument som tyder på att Benito Mussolinis regering bärgade ett icke-mänskligt rymdskepp 1933 som senare togs över av USA med hjälp av Vatikanen och Five Eyes Alliance. Problemet efter förhören i kongressen i juli har varit för kongressen att få tag på den detaljerade informationen. Grush delar gärna med sig av detaljer och har allt sammanställt i en rapport. Rapporten har enligt Grush lämnats in till Inspector General IG och ARO, men han går gärna igenom den och pekar ut platser och personer som arbetar inom programmet direkt till kongressen i ett säkert rum, en så kallad SCIF, Sensitive Compartmented Information Facility. Det här är vad kongressledamöterna har arbetat på sedan dess, att få tillgång till en SCIF tillsammans med Grush. Problemen har varit flera. Först hette det från Pentagon att ledamöterna i kongressen inte har tillräckliga säkerhetsklassningar för att få höra informationen. Flera av ledamöterna har därför träffat tjänstemän från försvaret och Pentagon för att få reda på vilken typ av klassificeringar de behöver och vem som kan ge dem. Det har dock gått trögt och de har inte kunnat få svar på de här frågorna. De sitter lite i en rävsax eftersom försvarsdepartementet eller Pentagon, oklart vilka, menar att de inte kan säga vilken klassificering de behöver och vem som kan ge dem, för de har heller inte säkerhetsklassen för att få reda på det. För skulle de säga så skulle de ju också berätta vägen in mot programmen. Det är minst sagt tröttsamt och kongressledamot Burchett har vid flera intervjuer uttryckt sin frustration över situationen. I grund har nämligen kongressen och det utskott som han tillhör, översynsutskottet, högsta möjliga säkerhetsklass, alternativt möjligheten att läsas in i det, eftersom deras uppdrag är att kontrollera alla de här programmen. De skulle alltså sitta på makten, men något underifrån jobbar emot dem och tillåter inte detta att ske. I allt det här kaoset så har en ny kongressledamot visat framfötterna i UAP-frågan, Eric Burleson. Burleson är en nykomling i kongressen från Missouri och tidigare mjukvaruingenjör. Han har bestämt sig för att ta itu med de mystiska och flerskiktade hemligheterna inom regeringen. Hans mål är att skapa ordning och struktur i en situation präglad av oklarhet och hemlighetsmakeri. Burleson var också en av de kongressledamöter som mötte flera av de här personerna från Pentagon och försvarsdepartementet i en underjordisk skiff i Kapitolium. Efter det mötet ställde Burleson tillsammans med Burchett upp för en intervju och yppade frustrerat att någon, vare sig det är Pentagon, militärentreprenörer, en främmande nation, utomjordingar eller American Airlines, har tydligen uppfunnit avancerad framdrivningsteknik. Burleson, frustrerad över den lilla information de fick från federala regeringen, kräver nu svar om den här teknologin. Nästa drag från honom och hans kollegor tycks vara att säkra tillgång till visselblåsaren David Grush ursprungliga rapport till Inspector General. Burleson uttrycker att det inte finns någon anledning för dem att nekas tillgång till Grush-rapporten och han vill kunna läsa rapporten direkt för att få en fullständig bild av situationen. Men han jobbar på flera fronter. Den senaste veckorna har han arbetat med återförandet av Grush säkerhetsklassning. Den har Pentagon pausat i ett försök att hindra honom från att ge fullständig information till kongressen. En viktig utveckling i det här förfarandet har nu skett tack vare Burleson. Den 8 november antog representanthuset David Grush Clearance Amendment som en del av Financial Services Appropriation Bill HR 4664. Ja, det är alltså en liten juridisk-politiskt rävspel här. Man bakar in en uppmaning om att återinföra David Grushs säkerhetsklassificering i någon form av ekonomisk ändring till OPM, Office of Personal Management. Det är alltså den myndigheten som sköter såna här säkerhetsklassningar för personal. Genom att köra igenom denna inför senaten och få dem att klubba det här så skickar man en stark uppmaning om att senaten tycker att det ska genomföras så att Grush kan presentera sitt arbete i en skiff för kongressens medlemmar. Den här ändringen som stöddes av både kongressledamöterna Tim Burchett och Anna Paulina Luna innebär att finansieringen för OPM, alltså den här myndigheten som hanterar klassificeringar, ökas och minskas med $20,000 för att förnya Grush säkerhetsklassning. Det är ett smart politiskt drag av våra kongresshjältar. Under presentationen av tillägget inför senaten hänvisade Burleson till några av Grushs vittnesmål om att USA besitter icke-mänskliga rymdfarkoster eller teknik och döda piloter. Och att han har talat med underrättelsepersonal som informerat om fotbollsplans stora farkoster. Burlesons tillägg är alltså inte tvingande, men han kommenterade att myndigheter vanligtvis uppmärksammar lagstiftarnas historia och avsikt. Om OPM följer tilläggets rekommendationer eller inte är givetvis en riktig nagelbitare just nu. Vidare nyheter om Grush. Under en nyligen genomförd intervju med italiensk media framkom nya detaljer från David Grush som vi faktiskt inte har hört förut. Grush avslöjade en fingervisning om vilket antal farkoster och biologiska entiteter som USA har i sitt förvar. Genom att säga att det är en tvåsiffrig mängd av farkoster som har återhämtats samt en liknande mängd biologiska entiteter. Han berättade också att alla har olika utformning och är i olika tillstånd. Han uttryckte en stark önskan att offentliggöra mer information om de här fynden och uppmanade USAs president Biden och människor inom programmen att rapportera om de biologiska upptäckterna och andra hemligheter från programmen. Grush berörde även ämnet om Haim Eshads påståenden om en galaktisk federation. Han klargjorde att han aldrig intervjuat någon med förstahandskunskap om aktiva kommunikationer eller interaktioner med utomjordiska federationer. Men att det inom programmet fanns en tro på att sådana aspekter absolut kunde finnas, även om han återigen förtydligade att han själv bara hade hört rykten och spekulationer om det. Han gav oss också mer information om UFO-kraschen i Italien 1933. Han betonade vikten av denna händelse som ett internationellt fall av stort intresse. Farkosten beskrevs som klockformad eller ekollonliknande, ungefär 10 meter i diameter, och att den kanske har deformerats under kraschen. Grush spekulerade i att farkosten transporterades till USA via sjövägen och säger att inga biologiska fynd hittades i samband med den här kraschen. Detta skulle ha skett strax efter andra världskrigets slut. Och inhämtningen av farkosten ska ha drivits av Mussolinis regering, och det framkom att påven Pius hade inlett en dialog som möjligen inkluderade Franklin Roosevelt. Grush antydde att det fortfarande definitivt kan finnas dokument som bevisar den här kedjan av händelser. Han nämnde exempelvis president Roosevelts konfidentiella arkiv som en möjlig plats att leta på. Grush informerade också om att kraschinhämtning pågår i länder över hela jorden. Det här är inte bara ett amerikanskt fenomen. Exempelvis ligger Kina långt fram i forskningen, till och med officiellt, där han hänvisade till en artikel från juli 2021 om hur Kina använder AI för att övervaka UAP:er och potentiella nedslagsplatser, medan Ryssland inte har gjort några uttalanden i ämnet. Roberto Pinotti, en italiensk journalist och UFO-forskare, fyllde i med mer lokal framforskad information om att det här föremålet från 1933 kraschade i Magneta, Lombardiet, den 11 april. Det inleddes då en utredning av den italienska underrättelsetjänsten RS-33. Själva farkosten förvarades i hangarerna hos SIAI Marchetti i Vergiate, och att Mussolini från början trodde att det var ett hemligt vapen från nazisterna eller de allierade. Lou Alessandro, som ni kanske känner igen, en annan känd nyckelspelare inom Disclosure, har sagt att han sett dokument från Mussolinis kontor som han fann övertygande. Han har antytt att föremålet kanske inte var utomjordiskt utan en typ av avancerat hantverk som använder jetmotorer utvecklade av nazisterna. Det har också funnits berättelser om kroppar i samband med den här kraschen som påstås ha förts till Wright-Patterson Airfield Base i USA. De här kropparna beskrevs som 7 foot långa med långt blont hår, klara blå ögon, små näsor och små munnar, tunna läppar och utan ansiktshår, och att utseendet tydde på att de inte var mänskliga. Det ska dock sägas att det är lite kontroversiellt att Grush uttalar sig om den här händelsen, eftersom den har omgärdats av många motstridiga detaljer, bland annat då från Lou Elizondo. Därav menar vissa att det är dumt att Grush uttalar sig om den här händelsen, då det skulle potentiellt kunna skada eller skadar hans trovärdighet. Jag själv lägger extremt stor tilltro till att alla Grush uttalanden är så sanna som han kan få dem, och tror inte att han hade uttalat sig om den här händelsen om han inte satt på bra bevisning kring den. Vi vandrar vidare till nästa nyhet och åter till USA och Pentagon. För det är verkligen här det händer just nu. Dr. Sean Kirkpatrick, chef för AARO, vars uppdrag är att undersöka och klargöra information i UAP-frågan, kommer att avgå i december. Det meddelade USAs försvarsdepartement nyligen. Kirkpatrick meddelar att han går i pension efter en 27-årig karriär inom departementet och USAs underrättelsetjänst. Under sin tid som chef har Kirkpatrick fått erfara ett stort ökat offentligt och kongressmässigt intresse för UFOs eller UAPs. Biden-administrationen som skapade AARO i juli 2022 med Kirkpatrick som ledare för att i grunden undersöka upprepade rapporter från militärpiloter om UAP:er i luftrummet. AARO har också varit bidragande i att upptäcka den kinesiska övervakningsballongen tidigare i år. Kirkpatrick har under sin tid i AARO sent omsider skapat ett nytt rapporteringssystem för militärer och federala anställda att kunna rapportera UAP-observationer eller hemliga program som sysslar med återuppbyggnad eller inhämtning av farkoster från icke-mänsklig intelligens. Sådan personal, både nuvarande och tidigare, kan nu använda ett online-formulär skapat i Google Forms för att dela kunskap om UAP-observationer från nutid och tillbaka till 1945. I augusti lanserade Aero även en inte så avancerad webbplats som tillhandahåller officiell avklassificerad information om observationer, inklusive bilder och videor för allmänheten. Sådana som vi redan har sett alltså. Hittills ska Aero ha undersökt över 800 UAP-fall. Försvarsdepartementet tillkännagav att Tim Phillips kommer att vara biträdande direktör för Aero tills Pentagon anställer en permanent ersättare. Phillips bidrar med omfattande erfarenhet inom geospatial underrättelseinsamling och uppdragsledning, expertis som är kritisk för att möjliggöra för militären och underrättelsetjänstens komponenter att framgångsrikt identifiera, karaktärisera och lösa oidentifierade anomala fenomen, heter det. Men det är ju alltså inte utan kontroverser som Kirkpatrick basat över Aero. Han verkar exempelvis inte ha mycket över för visselblåsaren David Grush, som i kongressen då berättat om att han har rapporterat all information till Kirkpatricks kontor med uppmaning om att höra av sig för att få mer information och avrapportering personligen. Något som enligt Grush aldrig sen skedde. Han hörde ingenting från Aero. Det får ju sägas vara anmärkningsvärt då han med sina uppgifter skulle kunna ha underlättat en stor del av Aeros arbete med att kartlägga hemliga program inom temat. Kirkpatrick har i sin tur starkt förnekat anklagelserna om dels att det existerar rekonstruktionsprogram enligt hans kunskap eller några andra UFO eller UAP-program, men också att han skulle blivit kontaktad av Grush. Ett citat från Kirkpatrick. För att vara tydlig, Aero har ännu inte funnit några trovärdiga bevis som stödjer anklagelserna om något reverse engineering-program för icke-mänsklig teknologi, skrev Kirkpatrick och tillade att Grush aldrig har arbetat för eller agerat som representant för Aero eller kontaktat densamma. Kirkpatrick tog också upp problem med att han såg Grush kommentarer om Pentagon och underrättelsegemenskapen. Han uttryckte att det var förolämpande för tjänstemännen i försvarsdepartementet och underrättelsetjänsten och påstod att Grush har vägrat att prata med Aero. Han skrev också att information som Grush delade med kongressen inte lämnats till Aero, vilket enligt Kirkpatrick väcker ytterligare frågor om den verkliga åtagandet till transparens från vissa kongresselement. Man kan säga att Dr. Sean Kirkpatrick har varit en kontroversiell figur. Inte bara i attackerna mot kongressledamöter och Grush. Mycket tyder på att hans roll som chef för Aero i huvudsak har handlat om att förhala hela disclosure-processen kring UFO-fenomenet. Att detta är vad Aero egentligen sysslar med, det menar också Matthew Pines, en känd profil på X, som nyligen delat med sig av en uppseendeväckande uppgift som han har fått till sig från en mycket högt säkerhetsklassad medlem inom USAs försvarsdepartement. Källan ska ha uppgett att Aero helt och hållet är en desinformationsverksamhet vars syfte är att dölja och distrahera och att de inte har några skrupler med att till och med vilseleda kongressen. Källan ska ha funnits med i den senaste skiffen där kongressmedlemmarna försökte få information från Pentagon och försvarsdepartementet. Så vi kan anta att han är väldigt insyltad i vad han pratar om. Kirkpatrick har också senaste veckan igen varit i hetluften, då han finns med som medförfattare i en vetenskaplig artikel som publicerades av Harvard-fysikern Avi Loeb. Där framför de tillsammans en hypotes om att utomjordiska moderskepp kan släppa ut små sonder för att utforska jordliknande planeter. Kirkpatrick har uttryckt ilska över att Loeb offentliggjort artikeln. Han hävdar att artikeln inte är klar och tycks nu förneka den typ av förklaringar som artikeln ger. Vad artikeln beskriver står såklart i stark kontrast till hans nuvarande roll som gatekeeper för hemligheten. Kirkpatricks agerande kastar åter en skugga över hans trovärdighet i UFO-frågan och får han att tänka en och två gånger över hans uppenbara splittrade personlighet. Vi stannar i USA men går vidare till en annan nyhet. Som många av er säkert minns upplevde USA en serie av oidentifierade flygande objekt, UAP:er, under början av det här året. Det här kulminerade i nedskjutningen av en kinesisk övervakningsballong. Nya rapporter från News Nations undersökande journalist Ross Coulthard, som vi gjorde en biografi om för några avsnitt sedan, visar att det kan ha funnits fler incidenter än vad som tidigare har rapporterats. Vi tar oss tillbaka till början av året. Den kinesiska ballongen som kunde färdas helt obehindrat över Nordamerika innan den till slut sköts ner av amerikanska stridsflygplan utanför South Carolinas kust. 6 dagar senare hände det igen. Nya okända föremål i amerikanskt luftrum. Den 10 februari 2023 runt 13.45 sköts det första av 3 objekt ner av amerikanska stridsflygplan nära staden Dead Horse i norra Alaska. Incidenterna fortsatte att ske. Ett andra cylindriskt objekt sköts ner över Kanadas Yukon dagen efter, den 11 februari alltså. Den 12 sköts ett 3:e objekt ner över Lake Huron nära Michigan. Det här beskrevs som oktagonalt i sin form. 4 incidenter rapporterades alltså offentligt, inklusive den med den kinesiska spionballongen. Men enligt källor till News Nation inträffade faktiskt en 5:e incident före alla de andra. 3 källor har för News Nation berättat att det fanns en tidigare då ej offentliggjord incident över Arktis den 1 februari 2023. Alltså hela 3 dagar innan den kinesiska ballongen sköts ner. Försvars- och underrättelsekällor sa det att 8 eller 9 UAP:er upptäcktes över Arktis och att stridsflygplan skickades upp i ett misslyckat försök att identifiera dem och skjuta ner dem. Det var stridsflygplan från North American Aerospace Defense Command, NORAD, som skickades upp för att attackera objekten. Men UAP:erna, de sågs manövrera bort med höga hastigheter. Christopher Mellon är också en nyckelperson inom UAP-rörelsen, tidigare biträdande försvarssekreterare. Han har bekräftat den här storyn. Han säger att jag har hört samma sak av en individ som definitivt borde ha koll. Men det här förstärker bara en sak, säger han. Bristen av information från flygvapnet om UAP:er generellt. News Nation har kontaktat Pentagon och NORAD. NORAD förnekade påståenden om att stridsflygplan hade skickats för att attackera UAP den här dagen, men NORAD meddelade att de hade flygplan som flög omkring i det här området precis den här dagen och tiden, men att de var på väg tillbaka till sina hemmabaser som en del av en träningsövning. Något som också belyses av News Nation är att det är oerhört märkligt att myndigheterna har varit helt tysta om de här händelserna sedan början av året. Vi fick höra att man sköt ner flera objekt och att det skedde inom amerikanskt territorium. Att det är första gången någonsin som NORAD agerar på hot innanför amerikanskt luftrum. I februari försäkrade Vita huset allmänheten om att man var säker på att man skulle hitta vraket från Alaska-objektet. Vattnet var fruset så det borde inte vara några som helst problem. Vi har också sett filmer på YouTube från området från en oljearbetare som filmar en stor militär operation med extremt många olika typer av flygplan några timmar efter nedskjutningen ska ha skett. Det rör sig bland annat om stridsflygplan, helikoptrar och senare en mängd av gigantiska transportflygplan. De här videorna har senare försvunnit från hans kanal, men de finns såklart sparade av snabbtänkta Reddit-användare. Officiellt så inleddes en omfattande mark- och luftsökning för att finna objekten. Inom några timmar efter nedskjutningen kommenterade helt plötsligt Vita husets talesperson för nationell säkerhet John Kirby att de inte hade någon aning om var objekten var. Ross Coulthard har vid ett flertal tillfällen uttryckt att det är otroligt märkligt att inte amerikanska media gräver i det här fallet. Det är en sensationell händelse och totalt orimligt att sökinsatsen inte skulle ha gett mer information. Dessutom vet vi alla vid det här laget att amerikanska jaktflyg har en mängd kamerasystem och vapensystem, så att det inte skulle ha fångats på bild finns inte på kartan. Det finns alltså 100% massor med information om de här nedskjutna objekten som befann sig inom amerikanskt territorium och uppenbarligen inte var amerikansk teknik. Varför frågar inte media någonting alls? Däremot var de väldigt villiga att rapportera om en kinesisk väderballong eller spionballong som i sammanhanget är totalt ointressant. Ross Coulthard antyder starkt att mainstream media i USA är mycket styrda av vad de rapporterar. Vidare då till nästa nyhet. Jeremy Corbell och George Knapp kom i veckan med nya uppgifter om en UAP-nedskjutning i sin podcast Weaponized. Det var den 14 december 2021 som en märklig händelse inträffade i Syriens luftrum. En Royal Air Force Typhoon stridsflygplan, alltså från England, avlossade en missil mot ett oidentifierat flygande objekt. Trots att initiala medierapporter klassificerade objektet som en fientlig drönare har det av USA, Storbritannien och allierade underrättelsetjänster officiellt kategoriserats som ett UAP. Den här klassificeringen kvarstår fortfarande. Intrigen fördjupas av att inga aktörer har tagit på sig ägandeskapet av den här UAP:n eller andra som sågs i området. Det har också observerats att andra nationer har skjutit på liknande eller samma UAP, vilket antyder att de inte är operatörer av de här okända fordonen. Weaponizeds avslöjande av händelsen och en termografisk flirbild har hittills lett till blandade reaktioner på sociala medier, medan vissa uppskattar ansträngningarna för ökad öppenhet och att offentliggöra händelser som dessa, uttrycker andra besvikelse över bildens kvalitet och tydlighet. Kommentarer visar på en önskan om mer övertygande bevis, medan andra ifrågasätter bildens relevans 2023. Att vi har kommit längre än att publicera gryniga bilder som dessa. Andra nyheter. Som du kanske sett så har det till och med visats i svenska medier att det skedde ett märkligt fenomen i norra Minnesota i USA i veckan. Det myndigheterna direkt fastslog som en meteor omvärderas nu. Nu backar man från den tidigare meteorteorin som var orsak till det plötsliga ljusskenet och det efterföljande kraftiga dån som inträffade måndag kväll. Det här mystiska fenomenet inträffade runt 18:40. Christopher Muller, chef för krishantering vid Beltrami County Sheriff's Office, rapporterade att han hörde smällen från sitt hem öster om Bemidji och beskrev hur det skakade fönster, väggar och porslinet. Nu, efter ytterligare undersökning och samråd med NASA-experter, har man kommit fram till att händelsen troligtvis inte orsakades av en meteor. Beltrami Countys undersökningar, inklusive genomgång av övervakningsfilmer och samråd med experter, har inte kunnat fastställa fenomenets natur. Robert Lunsford från American Meteor Society menar att den korta tidsskillnaden mellan ljus och ljud antyder att fenomenet var närmare än vad en typisk meteor brukar vara. Vittnen har rapporterat att händelsen sågs över ett område på cirka 50 miles och smällen ska ha hörts på ännu längre avstånd. Den här händelsen fortsätter att vara en gåta för såväl lokalbefolkningen som vetenskapssamhället, och myndigheterna i Beltrami County fortsätter att söka svar på frågan: vad var det som hände i måndags? En liten notis. Vi har i veckan fått reda på att Alexander Sadie, en reporter från Wall Street Journal, arbetar på en artikel om det växande medvetandet kring UFO och UAP-fenomen i offentligheten. Han söker på Reddit nu personer som tidigare varit skeptiska till UFO och UAP, men som har ändrat uppfattning på grund av den amerikanska regeringens avslöjanden och New York Times-rapporter sedan 2017. Han säger att han även är intresserad av att höra från långvariga troende som har blivit ännu mer passionerade sedan avslöjandet av 2017. Artikeln kommer att fokusera på förändrade attityder kring diskussioner om UFO och UAP-observationer och legitimeringen av samtal om UFO, UAP och möjligheten till utomjordiskt liv. Mer artiklar i större media alltså, vilket är spännande och jättekul. Vi vänder nu vår uppmärksamhet mot en annan fascinerande händelse. Låt oss dyka in lite i detaljerna kring Seoul Foundation Initiative for UAP Research and Policy. Ett arrangemang som hålls av Nolan-laboratoriet och Stanford School of Medicine. Det här evenemanget som äger rum den 17-18 november 2023, alltså den här helgen, på Stanford University markerar en betydande vändpunkt i behandlingen av UAP. Efter årtionden av marginalisering har UAP-fenomen nu fått en oöverträffad uppmärksamhet och legitimitet inom akademin, regeringar, medier och till och med inom riskkapital. Alla de här grenarna är med på det här evenemanget. Eventet kommer att ta itu med några av de mest brännande frågorna kring UAP, inklusive deras potentiella icke-mänskliga och teknologiska ursprung. Deltagarna kommer att utforska hur naturvetenskap kan studera UAP i sin helhet och hur humaniora och samhällsvetenskap kan bidra till en djupare förståelse av fenomenen. En viktig diskussionspunkt kommer också att vara hur regeringar, både i USA och Europa, bör reagera på den allt mer sannolika verkligheten av icke-mänsklig intelligens samt möjligheten att decennium långa hemliga forskningsprogram har dolts under extrem sekretess och hur man ska ta emot all den kunskap som kan komma fram i en disclosure. Deltagarna, som inkluderar ledande röster inom akademin, regeringen och industrin, kommer att föreslå politik, forskningsprogram och investeringsstrategier för att samordna resurser som matchar fenomenens storlek och komplexitet. Bland talarna finns framstående personer som Dr. Gary Nolan, Dr. Peter Skaffish, Dr. Eric Davis, Avi Loeb, Leslie Keen och Christopher Mellon, också Dr. Beatrice Villaroses och Dr. Jack Vallée, med många, många flera. Det är alltså ett extremt namnkunnigt stall de linar upp. Det finns en intressant svensk koppling här i UAP-forskningen också, och det är VASCO-projektet. VASCO, som står för Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations, är ett unikt astronomiskt forskningsinitiativ som fokuserar på sökandet efter försvunna stjärnor och relaterade fenomen. Projektet etablerades 2017 och involverar jämförelser av moderna himlaobservationer med bilder från 1950-talet. Det här är i syfte att identifiera stjärnor som var synliga i det förflutna men som inte längre kan observeras. Varför då, tänker du kanske? Jo, genom att titta på det här så skulle vi kunna få uppslag att undersöka möjligheten av utomjordisk teknologi såsom Dyson-sfärer, som skulle kunna vara anledningen till stjärnornas försvinnande. Dyson-sfärer är teoretiska megastrukturer som skulle kunna omsluta en hel stjärna och fånga dess energiutstrålning, som ett framtida stjärnkraftverk, alltså. VASCO-projektet har redan identifierat tusentals objekt som var synliga på 1950-talet, men som inte ses idag. De flesta av dessa tros vara kortlivade transienter, vilket alltså antyder att det är astrofysiska objekt som tillfälligt lyste upp snarare än stjärnor som helt och hållet försvann. Varje kandidat för försvinnande stjärna undersöks noggrant som en del av projektets pågående forskning. De tycks också ha flera olika typer av underprojekt igång. Ett som heter Local Probes and Asteroids. Kommer ni ihåg artikeln som skrivits av Avi Loeb och Kirkpatrick om moderskepp som släpper ut sonder i ett solsystem eller en galax? Sonder som sen letar efter liv, vatten eller annat material. De är inte ensamma i den här teorin. Det finns en mängd forskningsartiklar kring den här teorin. De här robotsonderna skulle kunna vara avsiktligt diskreta, utrustade med teleskop och kommunicera med en typ av galaktiskt internet vid ljusets hastighet. Denna hypotetiska modell antyder att vissa av de här sonderna för närvarande kan befinna sig i vårt solsystem, antingen i omloppsbana runt solen eller jorden. Men hur kan vi undersöka det här? Ja, inom WESCO tänker man att man kan söka efter dem genom att upptäcka reflekterat ljus, vilket är svårt för sonderna att förhindra. Alltså genom spekulär reflektion av solljus från eventuella platta ytor på de här sonderna. Denna typ av blänk skulle vara tillfälligt lysande eftersom sonden rör sig. Det skulle alltså typ blänka till, något man vet och kan räkna på hur det skulle se ut utifrån referensobjekt som satelliter. Roterande sonder skulle återkommande glimma till med varje rotationsperiod, vilket möjliggör oberoende astronomisk verifiering och studier av sonden. Teorin om glänser från sonder och hur man kan räkna på det utvecklades av Brian Lucky, som förutspår att deras ljusstyrka och tidsskalor inklusive timmar långa tåg av glänser som orsakas av rotationen. Varaktigheten av ett gläns bestäms av sondens rotationsperiod och solens vinkelstorlek mot objektet. Den här forskningen och teorier kring rymdsonder och deras möjliga närvaro i vårt solsystem ger en fascinerande inblick i våra ansträngningar att förstå och utforska universum. Medan vi fortsätter att scanna himlavalvet, UAP-observationer eller annan kontakt med fenomenet för tecken på icke-mänskligt liv, kan de här teorierna leda oss till att upptäcka och studera möjliga bevis för avancerad utomjordisk teknologi i solsystemet, menar WESCO. Men något som är ännu mer spännande är att en av forskarna, ja faktiskt chefen för det här projektet, är Dr. Beatrice Villaroses, som jag nämnde tidigare, som talar på det här eventet i USA i helgen. Hon arbetar faktiskt i Stockholm. Och självklart ska vi genom podden göra ett försök med att få tag på henne och se om vi kan få till ett samtal. Dels om det här otroligt spännande projektet, men också om hennes upplevelser från helgens arrangemang i USA. En annan av talarna vid eventet är överste Carl Nell. Nell är en pensionerad arméöverste och nuvarande ledare inom rymdindustrin. Var tidigare arméns sambandsofficer för UAP Task Force från 21-22. Han har uttalat starkt stöd för David Grush visselblåsarpåståenden i den ursprungliga nyhetsbevakningen och uttalade att påståendet om att det under de senaste 80 åren har pågått en dold vapenkapplöpning fokuserat på att återskapa teknologier av okänt ursprung är en grundläggande korrekt uppgift, liksom insikten att åtminstone några av de här teknologierna av okänt ursprung härstammar de facto från icke-mänsklig intelligens. Under sitt anförande på Sol-konferensen kommer Nell att diskutera Schumer-lagen och kontrollerad disclosure. Många kunniga inom UAP-världen menar att detta kommer att vara det mest spännande talet på eventet och vi kanske kan förvänta oss riktigt spännande saker. Nell är en man som sitter på extremt mycket information om de hemliga programmen. Ej namngivna källor säger faktiskt också att Nell är en av huvudkandidaterna att efterträda Sean Kirkpatrick som chef över Aero. Det skulle såklart helt och hållet förmodligen ändra inriktning för Aero och helt klart slå fast vägen framåt i den nya planen att gå mot fullständig disclosure. Detta event sker alltså nu i helgen och tyvärr efter att detta avsnittet spelades in. För mer information om vad som hände så kolla in min ex där jag garanterat har retweetat information från det här eventet. Min ex hittar du på UFO till UAP utan mellanrum på X. Ytterligare en notis värd att notera. Det var tänkt att delar av kongressen återigen skulle träffa Inspector General i torsdags i en skiff. Troligen för att få möjlighet att läsa Grush rapport eller alternativt få insyn i den utredning som Inspector General utfört efter rapporten. Det mötet blev tyvärr aldrig av. Det blev uppskjutet då ledande politiker var tvungna att lägga om agendan i kongressen för prioritering av viktigare frågor. Nu åker dessvärre många kongressledamöter hem på lov och träffas först igen om en vecka. Agendan, misstänker jag då, är full, så har vi otur så kommer det här mötet först att kunna ske efter nyår. Men vi har ju också National Defense Authorization Act att se fram emot. Medan USAs senat godkände det här lagförslaget för budgetåret 2024, och det här lagförslaget inkluderade ju då UAP Disclosure Act. Och det är ett lagförslag som syftar till att öka öppenheten och insamlingen av information om UAP:er. Lagen skulle kräva att regeringen sammanställer och offentliggör mer detaljerad information om UAP-observationer. Detta skulle inkludera data från militära och andra källor för att hjälpa till med att förstå och analysera fenomenet. Men lagen skulle också kräva att privata aktörer, exempelvis Lockheed Martin, som påstås ha en god del av UAP i sitt förvar, de skulle tvingas att återlämna de här till myndigheterna inom vissa tidsperioder under 2024. Men tiden fram till färdig lag och Bidens signerande kommer fortfarande att kräva att senatorer och kongressledamöter samordnar sina olika överenskomna versioner av lagen från båda kamrarna och framställer en slutgiltig lag. De flesta kunnare förväntar sig inte att det här kommer att ske förrän någon gång i december 2023. Detta steg är en avgörande del i processen för större öppenhet och insyn i UAP-fenomenet. Med UAP Disclosure Act som en del av den här NDAA-lagen, då står vi inför en total vändpunkt i hur regeringen hanterar och kommunicerar information om oidentifierade flygande föremål. Vi kan med den på plats vara relativt säkra på åtminstone en hyfsat fullständig disclosure, menar många. Det faktum att de flesta experter inte förväntar sig ett slutgiltigt godkännande förrän slutet av 2023 pekar på de här byråkratiska och politiska hindren som fortfarande måste övervinnas. Vi behöver hålla alla tummar vi kan för att det här går i lås och att lagen tar sig igenom byråkratin så orörd som möjligt. Men vi har också mer att vänta framåt. Flera journalister har rapporterat att förstahandsvittnen till Legacy-programmen är i färd med att tillhandahålla vittnesmål och bevis till relevanta myndigheter såsom Inspector General och kongressen. Och kanske också stå på randen till att göra offentliga uttalanden inom en snar framtid. Denna utveckling kan innebära ett betydande genombrott i disclosure-processen. Vittnen som är direkt involverade i programmen har potentiellt värdefull information och insikter som kan kasta ljus över de här programmen och hur långt man faktiskt har kommit i att studera och återvinna teknologi av okänt ursprung. Deras berättelser och bevis kan spela en helt avgörande roll i disclosure. Det är dock viktigt att notera att de här processerna ofta är komplicerade och omfattas av sekretess, det har vi lärt oss. Därför är det inte säkert att all information som vittnena delar med myndigheterna kommer att bli offentligt tillgänglig direkt. De potentiella vittnesmålen och uttalandena kan också ha en betydande inverkan på det allmänna samtalet och politiska beslut gällande disclosure som vi har sett i fallet med Grush. Om förstahandsvittnen stiger fram och delar sina upplevelser så kan det definitivt leda till ett ökat tryck på regeringen att agera mer transparent och ta itu med UAP-frågan på ett mer allvarligt och systematiskt sätt. Okej. Vi närmar oss slutet på dagens avsnitt av vår podcast. Jag tror det verkligen var på tiden att gå igenom en del av alla de utvecklingar och händelser som sker inom disclosure. Det är viktigt för mig med feedback för att veta om den här typen av avsnitt är något som uppskattas. Det kommer så pass mycket nyheter hela tiden, varje dag, att jag tänker att vi i så fall skulle kunna ha det på rull och att vart tredje avsnitt eller så skulle kunna vara ett längre nyhetsavsnitt. Kommentera jättegärna vad du tycker, antingen direkt på Spotify, på Instagram eller X där vi heter UFO till UAP i ett ord. Tusen tack för att ni lyssnade. Diskutera podden och delta i diskussioner med likasinnande inom communityn UAP Sweden. Det är en plats där vi fortsätter att utforska och diskutera UFO och UAP-fenomenets gåtfulla värld. Du hittar länkar till UAP Sweden genom länkarna på min Instagram i bion. Tack för att ni lyssnade och ta hand om varandra. Tills nästa gång. Lev väl.